Sons of Scotland, I am William Wallace.
William Wallace is 7 feet tall.
Yes, I've heard. Kills men by the hundred. And if he were here, he'd consume the English with fireballs from his eyes and bolts of lightning from his arse. I am William Wallace. And I see a whole army of my countrymen here in defiance of tyranny. You've come to fight as free men. And free men you are. What will you do with that freedom? Will you fight?
Fight against that?
No! We will run! And we will live. Aye. Fight and you may die. Run and you'll live. At least a while. And dying in your beds many years from now, would you be willing to trade all the days from this day to that for one chance, just one chance, to come back here and tell our enemies that they may take our lives, but they'll never take our freedom!
Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria.
Braveheart, Skottlands hjälte och räddare nästan. Det var honom vi hörde alldeles i början, Maria.
Det var det i Mel Gibsons oförglömliga skepnad från filmen Braveheart.
Och med detta vill vi då önska er välkomna till Nyhetshelgen 24 som heter Vita döden. Och ni kommer att förstå lite senare varför vi spelade upp Braveheart för er. Vi ska också tala lite om Åkessons sommartal i Sölvesborg i helgen. Vi ska prata lite om det nya muslimpartiet och framför allt så ska vi prata om polisens totala genomklappning.
Mm. Ja, det är mycket som ska hinnas med idag som vanligt. Fullmatat program och därför så river vi bara snabbt av det sedvanliga vädjan att stötta oss via PayPal, Swish, Bankgiro, gå in på ingridomaria.se, där kan ni bli månadsgivare. Och det finns även på Spreaker och Podbean information i programbeskrivningen om hur ni stöttar oss så att vi kan fortsätta vårt arbete för Sverige.
Mm, vårt viktiga opinionsarbete. Först av allt ska vi ha en kort liten uppföljning om Hanif Bali. Och jag har satt rubriken på det. Alla är rädda för Sveriges Television. För det som hände var ju att ett par dagar efter Moderaternas kris- och katastrofmöte så var det ju faktiskt några ledarskribenter som skrev att nej, men nu får de ni väl ändå skärpa er. Alltså Hanif Bali är ju faktiskt väldigt intelligent och han är ju en av få politiker som är ärlig och som vill någonting med sin politik. Och en av dem som skrev så var Viktor Malm som är kulturredaktör på Expressen. Och då bjuds han då in till Aktuellt för att då debattera med Amanda Sokolnik som är chef för Dagens Nyheters ledarsida som naturligtvis tycker att Bali är en fruktansvärd person. Och vad gör då Viktor Malm när han står där i Aktuellt-studion? Jo, då tar han tillbaka allt han skrev.
Man kan gå in där på vår länk till Nyheter idag och se bilden där, alltså skärmdumpen från SVT med han Anders Holmberg, programledaren i mitten, Sokolnicki till höger och Viktor Malm till vänster. Och jag tycker man ser på hela hans kroppsspråk att han kuckar. Ja. Han står kutrygg liksom och ser rädd ut fastän det är en bild som är tagen från sidan. Så hela hans kropp utstrålar, slå mig inte.
Ja, och han har lagt händerna på liksom bänken framför sig. Precis som att, ja men jag har inget vapen, jag är inte farlig. Vänta, jag lägger mig för er. Alltså, trots att han skrev att han tyckte att det borde finnas fler politiker som Hanif Bali, så tog han tillbaka allting.
Det är jättekonstigt. Varför överhuvudtaget skriva den här artikeln om han inte står för ett enda ord då tydligen?
Nej, men alltså, det är det jag menar. Alla är rädda för Sveriges Television. För trots att de ju tappar tittare för varje dag som går, så är det fortfarande det som alla politiker tittar på. Det som hela etablissemanget tittar på och fogar sig efter. Så han kände väl att han stod inför exekutionsplutonen där. Och det går inte att stå och liksom försvara Hanif Bali. Utan jag tror att han uppfattade det som att hans enda möjlighet att få vara kvar på Expressen kanske var att kucka och säga nej, jag menar ju inte så, jag menar bara lite av det jag skrev.
Alltså, i sin det är Chang som skriver detta, nej det är Pelle Zackrisson, okej. I sin krönika skriver Malm att Bali knappast är rasist, men den åsikten verkade ha omprövats till SVT Aktuellt sändning där Malm är noga med att berätta att han inte delar Balis åsikter. Citat, om man delar hans uppfattning, som jag absolut inte delar, om hur invandringen till Sverige ser ut och rasistiska åsikter ärligt talat, sa Malm. Har du någon typ av psykiatrisk diagnos som gör att du inte vet vad du själv tycker? Eller? Alltså...
Ja. Nej, det är så dåligt alltså. Och alltså det är väldigt beklämmande att säga till och med de som fattar någonting och som vågar sig på att skriva något lite kritiskt mot etablissemanget genast kuckar ur så fort de blir dragna inför Sveriges Televisions tribunal.
Mm. Ja, alltså man blev nästan lite konspiratorisk. Förra podden så läste vi upp bland annat vad vår vän Mac Raven Boss skrev på Facebook om att det kanske rent av är fysiskt farligt att kritisera Carl Bildt. Och när man ser sånt här så undrar man ju, okej, vem har klämt åt honom?
Absolut.
Läskigt.
Det är inte klokt. Du, vi har tittat på Jimmie Åkessons sommartal från Sölvesborg. Kan du ge en liten recension? Var det bra eller dåligt?
Jag tyckte det var bra. Det var liksom, det var inte ett av hans allra bästa, du vet, alltså ett sånt där halleluja moment Jimmie-tal. Men helt okej, habilt tal. Han är ganska rutinerad ju. Och gör nog rätt mycket på autopilot. Ja, han såg avslappnad och glad ut. Klart, där stod han ju på hemmaplan och frun var uppe på scenen, kommunalrådet, alldeles strax innan han själv gick upp och sådär liksom. Så det är klart att det måste kännas rätt trevligt för honom att stå där nu i det här läget som han är i.
Det tror jag säkert, och framförallt eftersom Sölvesborg nu styrs av sambon Louise Eriksson.
Ja, visst.
Så att det är väl jättebra. Jag menar, han tog någon sån här liten att det är första gången jag stod här, nu minns jag inte när det var, men då var vi
2010.
Då hade jag precis kommit in i kommunfullmäktige, vi hade ett mandat och sådär, och nu är det vi som styr Sölvesborg. I koalition med flera andra partier ska sägas, men det är ju ändå Louise Eriksson som har kommunalrådsposten.
Ja, och då var det ju bland annat det att då var hon och en moderat uppe på scenen precis innan Jimmy gick upp. Och detta har ju kvällstidningarna nu försökt göra en grej av, att de intervjuade den här moderaten. Att, har du förankrat detta med din partiledning? Och, du vet, de gör liksom allt för att piska fram konflikter där då, va?
Så alltså, trots att de blev av med hon Emelie Pilthammar, den förra moderata ledaren där. Så har de inte fått Moderaterna att ta avstånd från SD i Sölvesborg.
Inte alls.
De måste reta dem.
Inte alls. Och detta var en av de bra grejerna som Jimmy sa. Han sa det alldeles i slutet, tror jag det var, av sitt tal. Så pratade han om att det finns tre konservativa oppositionspartier. Och vi behöver en offensiv samlad opposition. Och han menar ju då KD, M och SD såklart. Och han menar på att vi är beredda att kavla upp ärmarna. Vi vill inget hellre än att liksom ta tag i alla problem som finns och verkligen göra någonting. Men att han väldigt tydligt lämnade över stafettpinnen till Ulf Kristersson och Ebba Busch Thor.
Han var inte så glad för Ebba faktiskt. Han attackerade henne ganska friskt och menade helt riktigt på att man kan inte säga en sak och sen göra något helt annat. Bestäm mig. Mm. Alltså, hon har ju liksom pratat flera gånger att nej, nu måste vi liksom strama åt invandring och så. Och sen så går hon och röstar för den här massanhörig invandringen.
Mm. Jo, precis. Nej, men där var han, jag vill inte säga att han såg henne. Först pratade han ju ganska mycket och skojade om deras lunch ju. Han hyllade ju henne så tillvida att han menade på att det var modigt och strångt gjort av henne, och trots att sitta ner och prata med honom om politik. Och han skojade mycket om de här köttbullarna och ja, sådär hit och dit, och raljerade lite kring det. Och sen så sa han en väldigt viktig sak, nämligen att alltså, fler borde visa väljarna den respekten som Ebba Busch Thor gjorde genom att samtala med Åkesson. Han menar på att de här kan tycka vad tusan de vill om oss. Det har ingen betydelse. Det är inte intressant för 5 öre. Det är väljarna som bestämmer, och det är 1,135,627 personer som har röstat på SD. Och det måste man, och då menar han på, det är väljarna legitimerar oss. Ni kan tycka vad ni vill om det. Det är inte intressant. Och så citerade han ju Vilhelm Moberg.
Ja. Och berättade ungefär 12 gånger att det var citat från Vilhelm Moberg.
Nu är det citat, kommer ni ihåg? Citat, ja. Och då pratar han om demokratur, apropå detta. Så det var rätt kraftiga kängor till de andra partierna. Och för den största käftsmällen fick väl sossarna.
Absolut, han sa ju att 2022 då måste vi avsätta Stefan Löfven en gång för alla. Men jag menar så här, det var ett bra tal, men räcker det med tal nu längre, Maria? Var är action? Var är de skarpa förslagen? Var är deras oppositionspolitik? Det räcker väl inte att stå i Sölvesborg en gång om året och hålla ett hyggligt tal?
Nej visst, alltså jag tycker också att SD borde vara mer offensiva. Absolut. Och jag vet inte, liksom, när man då hör om såna här hemska saker, nu precis innan du och jag börjar spela in här idag, så har vi en skottlossning i Malmö. Med 3 skadade, bland annat en kvinna och ett litet barn. Mitt inne i centrala Malmö, i den fina stadsdelen Slottsstaden. Sådana grejer, det händer så ofta nu, så vi är ju helt avtrubbade. Bilbränder, rån, you name it, våldtäkter, du vet. Varför, jag kan också undra liksom, varför, alltså Sara Skyttedal och Ebba Busch Thor är ute och liksom debatterar kring detta mycket mer än vad Jimmie Åkesson och Mattias Karlsson gör.
Ja, jag kan inte tolka det på något annat sätt än att det är den gamla vanliga sitta lugnt i båten teorin. Jag menar, de har ju, alltså Sverigedemokraterna har ju länge pratat om den här konservativa oppositionen. Och genom att inte vara så väldigt offensiva, så har de fått Moderaterna och Kristdemokraterna att närma sig dem, om än med små myrsteg. Så de kanske tror att detta är vägen framåt.
Du menar att de tänker att vi låter Moderaterna och Kristdemokraterna lägga de här vassare förslagen och debattera mer kring detta? För även Kristersson har ju varit ute och vevat om liksom strängare straff och bort. Det pratade vi om förra podden också, var det va?
Ja.
Tuffuffe.
Jo, men alltså det kan ju absolut vara så att de tänker att om vi lägger ett förslag så kommer Moderaterna och KD vara tvungna att säga nej till det. Men om vi låter dem lägga förslagen så kan vi säga att ja, men det gillar ju vi, för det har ju vi sagt i 10 år. Så att, ja, jag vet inte. Jag tror att det är taktiken. Om den är bra, det är jag inte riktigt säker på. Men kanske ändå.
Han sa en annan bra grej också. Så förutom att det är klart att inte Jimmie Åkesson gillar sossarna. Han var ju schysst att säga det, liksom, att de har gjort mycket bra för Sverige en gång i tiden. Det fanns en tid när de faktiskt, du vet, ville verka för vanligt folks bästa. Men nu har de fullständigt, alltså, övergett pensionärer, arbetare, alla vanliga människor. De kryper för kommunister och antisemiter och islamister och alla möjliga. Och han kallade det att de har förvandlats till en skrupelfri strategisk röstmaximeringsmaskin.
Det är fullständigt korrekt. Precis så är det. Sossarna gör allt för att sitta kvar vid makten. Jag menar, bara tänk på det här nu, att de ska införa all den här liksom centerpolitiken på steroider, som jag såg att någon kallade det för. Alltså mitt i allt detta, när liksom hela välfärden går på knäna, så sänker de värnskatten,
ja,
och det är ett antal miljarder. Och det är bara de absolut rikaste som tjänar på detta. Och jag menar inte att jag skulle hellre ha platt skatt. Jag tycker att de som jobbar hårt, skapar företag, skapar jobb, att de ska få lov att behålla mer av sina pengar. Men att i det här läget avskaffa värnskatten.
Ja, det är så vansinnigt. Det är så vansinnigt. Det är ett krav som jag tycker att de borde vägra att gå med på. Alltså, mer än, jag vet att arbetsrätten är då viktig för sossarna, men hellre det, alltså, kan jag känna rent förnuftsmässigt. Jag tycker ju att arbetsrätten är helt ding-dong i Sverige i vilket fall. Men du vet, om jag nu hade varit sosse, så hade jag haft svårare att svälja det här med värnskatten.
Och det är kanske någonting bra. För att de gamla, traditionella sosseväljarna kanske blir så förbannade så att de faktiskt till sist överger sossarna.
Ja, man kan ju hoppas det. Men å andra sidan har ju de sin nya valboskap som röstar på dem av helt andra anledningar. Och där kommer vi ju in på nästa ämne.
Ingrid. Partiet Nyans.
Vilket konstigt partinamn. Ja.
Ja, jättefånigt. Och det är ju det som vi nämnde väl väldigt kort förra programmet. Att det är en turk som blev utesluten från Centerpartiet. Därför att han, liksom många andra med turkisk bakgrund, gillar att frottera sig med gråvargarna. Som ju då kallas för ett fascistparti eller en fascistorganisation. Och då har han nu startat ett eget parti som då heter Nyans, och det är partiet för landets förorter. Och han skrev en debattartikel i Aftonbladet för några dagar sedan där han talar om vad det är de vill då. Och de har tre akuta problem som ska prioriteras. Och det första är naturligtvis islamofobi och främlingsfientlighet. För det är så fruktansvärt. Sveriges muslimer upplever dagligen både fysiska och verbala personangrepp av rasistisk karaktär. Jag kan inte påminna mig ett enda sånt som inte sedan har visat sig vara en fejk.
Nej, inte jag heller. Men nu är det ju, alltså, det är verkligen problematiskt det här att några har i något skede bestämt sig för att låta muslimerna tro eller inbilla dem att de har en jävla massa rättigheter i Sverige. Ursäkta att jag svär nu. Det var ju bland annat i veckan så såg vi någon artikel om någon pappa, var det väl, som krävde att islamisk förening var det, till attack mot kommunens halalstopp. Du
twittrade Järfälla. Järfälla kommun som har bestämt att ingen halalmat får serveras i skolan därför att det går emot våra djurrättslagar. Bravo! Nej, då var det ju deras rättighet. Deras barn hade missat rätt att få äta halalkött.
Det var det jag fastnade för. Islamisk förening till attack mot kommunens halalstopp. Våra barn har rätt att få mat enligt sin kultur. Och det svarade jag dig, du såg nog inte det, för du får så himla mycket skits. Rätt att få mat enligt sin kultur inom citationstecken. Här finner vi kärnan till problemet. Någon har tyckt att det var en bra idé att inbilla dem att det är så. Ta ur dem denna villfarelse genast. Om jag flyttar till Saudiarabien, Ingrid, har jag rätt att få liksom fläskkött och dricka bärs då?
Nej, det har du inte.
Nej.
Och detta tycker alla svenskar är helt korrekt. Om vi flyttar till Saudiarabien får vi ta seden dit vi kommer. Men genom att, du vet, det var ju redan 1975 när man tog det här mångkultursbeslutet i riksdagen. Redan där skrevs det ju in att det var inte meningen att invandrarna skulle assimilera sig, utan de hade rätt att behålla sin kultur i så hög utsträckning som de själva önskade. Och det var då man också började ge ut en massa pengar till deras föreningar. Turkisk förening och saudisk förening och vad fasen det nu är. Det går ju hur mycket skattepengar som helst till detta. Och så att det har ju varit, det har ju varit standard. Det är ju så det ska vara i Sverige. Fast detta har ju skedde ju bakom ryggen på svenska folket. Och det är först nu, tror jag, som vanliga människor inser vad det här beslutet betydde.
Ja, ja, alltså vanliga människor, när vi har pratat om det här mångkultursbeslutet 1975, så då får nästan varenda gång, det är väl framförallt du som har pratat om det, varenda gång du drar upp det så måste du ha länken i beredskap till, till propositionen eller till beslutet liksom. Och slänga fram, för folk tror inte på det.
Nej, nej, de gör inte det. De gör inte det. Och jag får väl lägga länken här också, så att om det nu skulle vara så att någon av våra lyssnare inte tror mig, så är det så. Och jag vill också då nämna att jag går igenom detta ganska väl i min bok Från Sverige till Absurdistan. Och har ni fortfarande inte köpt och läst den, man kan ju också gå till sitt bibliotek och begära att de tar in den. Mm. Och det finns ett JO-beslut som säger att biblioteken får inte lov att säga nej till böcker som folk vill att de ska ta in, bara för att de inte själva gillar vad det står. Så att jag hoppas att ni gör det, därför att jag tror att det här, det är viktigt. Jag har alltså gått, jag går igenom hur gick det till. Hur kunde landet som hade en statsminister som hette Tage Erlander, som i mitten på 60-talet sa att Sverige är i en så oändligt mycket lyckligare lottad situation eftersom vår befolkning är homogen, inte bara till rasen. Hur kunde detta land 10 år senare fatta ett beslut om att Sverige inte skulle vara ett svenskt land längre? Och det är det som jag går igenom i min bok, och jag tycker att det är viktigt att ni alla läser den och förstår hur det har gått till, för att annars så kan man inte riktigt motarbeta det, tror jag.
Nej, nej, precis. Steg ett, förstå att det är så. Det är medvetet. Det är ingen olyckshändelse, utan det är en medveten, ja, vad ska vi säga, strategi eller filosofi eller ja, ideologi eller vad vi nu ska kalla det. Det är steg ett, och steg två är ju kanske då att förstå bakgrunden. Mm. Och det gör man, kan ju jag berätta, som har varit redaktör för din bok och lusläst den, att det egentligen förklarar väldigt bra pedagogiskt, och den är väldigt lättläst. Det låter kanske så här, åh, vad kluddigt och tungt och tråkigt och politik och så, va? Men den är väldigt, man läser igenom den snabbt och enkelt. Ingrid har det här liksom journalistiska språket fortfarande, så ni behöver inte vara rädda, även om ni inte är så vana vid att läsa böcker.
Nej, men precis. Det är väl liksom en av de saker jag är väldigt bra på, det är att förklara på ett sätt. Alltså jag behöver inte använda en massa invecklade ord, utan jag förklarar så att vilken svensk som helst kan förstå det.
Absolut. Gå in på logik.se. Där kan ni köpa Ingrids bok.
Ja, tillbaka till det här partiet Nyans då. Förutom att man ska då sätta allt fokus på islamofobi och främlingsfientlighet, så kräver de också att muslimer ska få minoritetsställning i grundlagen. Och detta är ju helt emot, alltså jag tycker inte om den där minoritetslagen överhuvudtaget. Jag tycker det är töntigt, och det är bara ett sätt att skapa konflikter i samhället. Vilket ju hela den här massinvandringen är. Vi hade ett land där vi var just homogena, som Tage Erlander sa. Vi lever i en så oändligt mycket lyckligare lottad situation. Och vi hade kunnat fortsätta vara i denna lyckliga situation om inte vi hade haft massinvandring. Det är den som har skapat alla problemen. Både problem att muslimer upplever sig diskriminerade, och att vi svenskar är livrädda för dem. Mm. Men om man ska säga, de här liksom minoritets, de som har fått minoritetsställning, det är ju grupper som har funnits i Sverige under 100-talet. Det är judar, det är samer, det är tornedalsfinnar och romer. Är det någon mer?
Finnar, finländare.
Ja, just det, vanliga finnar som bor i Sverige.
Ja, bland annat så är Trelleborgs kommun där jag bor, det är nämligen så att det kanske ni kan bara berätta som en kul grej liksom, att de här grupperna har specialgrejer i vissa kommuner, och finländare har, Trelleborg är en av deras minoritetskommuner där de ska ha särskilda resurser och egna dagis och sånt och
tänk,
skolor.
Jag hade ingen aning om att det bodde så många finländare i Trelleborg.
Inte jag heller. Jag tror inte jag har stött på en enda finländare faktiskt sen jag flyttade till Trelleborgs kommun. Och även Malmö är en sån här minoritetskommun för finländare. Det kan man väl kanske mer förstå, därför att det var många finländare som jobbade på Kockums. Så där kan jag tänka mig att det finns en större. Men varför? Ja, det är, de kanske jobbade på gummifabriken här i Trelleborg. Det kanske är därifrån det kommer. Jag vet inte. Men det är väldigt... Det är lite... Vad ska jag säga, lite udda hela det här upplägget med våra minoritetsgrupper. Och vilka enormt långtgående rättigheter de har. Det är bara in och googla mer, ska ni säga, på minoritetsgrupper. De har rätt att ställa väldigt långtgående krav på liksom att de ska prata sitt språk och få översättningar och få special, du vet, äldreboende, dagis, skolor, sjukvårdspersonal, ja.
Ja. Ja, det är helt vansinnigt. Ja, och sen det här partiet Nyast, de vill också satsa på bostadsbristen. De förstår inte det här. Jag hörde någon faktiskt, det var väldigt intressant det här med att vi har sån bostadsbrist. Varför byggs det inte mer? Nej, för det har att göra med inflationen på något sätt. Alltså, om man skulle bygga bort all bostadsbristen så skulle inflationen gå i taket. Ja. Så att man håller medvetet nere bostadsbyggandet.
Okej, okay. Det är väl ett sätt att också att folk ska skuldsätta sig så mycket som möjligt och betala så dyrt som möjligt för sina bostäder, kan jag gissa.
Mm. Ja.
Eller hur? Därför att bypriserna kommer givetvis att sjunka som en sten om det finns, om utbudet är mycket större. Så det finns ju rätt så starka intressen av att hålla priserna uppe, givetvis.
Ja. Så är det. Ja, och sen är de också då väldigt bekymrade över det här med integration, vilket ju inte alls då betyder att de på något sätt ska assimilera sig. Alltså, jag bara tänker så här, det här partiet, de kommer antagligen att ta en massa röster från sossarna, från Miljöpartiet, från de partier som har satsat på just muslimska väljare.
Mm.
Men sen är det ju också det att... jag hittade någon artikel om något muslimskt parti i Nederländerna. Ja, det var faktiskt Heberleins man Erik van der Haag som hade skrivit om att hur dåligt det gick därför att de olika muslimska grupperna inte särskilt gärna samarbetar med varandra. Du har sunni mot shia, du har liksom turkar mot marokkaner och allt vad det är. Så det är inte alls säkert att det här kommer att bli någon hit. Men det är ändå lite obehagligt, därför att även om inte han har på sitt program nu att införa sharia, så vet vi ju att det är islams mål.
Ja, samtidigt så, precis som jag sa när vi berörde ämnet som hastigast sist, så det kanske ändå inte är så dumt att de här rösterna går till deras eget parti istället för till sossarna. För att då kan alla se vad är det för intressen som driver detta. Alltså vad är det, vilka är det, vad vill de? Alltså det blir mycket tydligare för andra människor.
Ja,
så det behöver inte bara vara negativt faktiskt.
Nej.
Nej,
nej, det är sant. Ja, man kan också läsa en artikel från GP som är ett par år gammal om hur, eller kanske inte så gammal, men i alla fall hur muslimska broderskapet byggde upp sin maktbas i Sverige. Det tar för lång tid att snacka om det, men alltså det här är ingen, det är ingen slump. De har jobbat medvetet mot Sverige. De vet att Sverige, där är det väldigt lätt att få bidrag till föreningar. Vi har föreningsfrihet, och bara de säger att de är demokrater så kan de vara hur icke-demokratiska som helst.
Mm.
För de bara tittar på liksom stadgarna, står det att det är en demokratisk förening som väljer en ordförande och har årsmöten och så. Ja, då är de demokrater.
Ja, och sen upptäcker de till sin stora chock och förstämning att olika föreningar inte är demokratiska. Det har ju visat sig bland annat Malmö där, ja, vilka det nu är, Zoom eller Mum eller Tum eller vad de nu heter, inte har fått, de har fått sina bidrag avstängda ju.
Mm. Men det är ju bara få, det är ju en sån nedslag de gör en gång om året. Och då för några år sedan när det var så mycket snack om att en massa islamistiska organisationer hade fått pengar, vem satte de då att utreda detta om inte, vad heter han, den här broderskaps...
Ja, 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 den största galningen, Saladin Barakat.
Nej, han, det är väl inte utreda, jag tänker på han svensken, den här S-märkte statsvetaren.
S-märkte statsvetaren Sören Holmberg? Nej.
Nej, nej.
Stig-Björn Ljunggren?
Nej. Nej, nej, nej.
Okej.
Men Bjärreld, Ulf Bjärreld.
Okej. Okay. Ja, 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 ja,
ja, ja. Men ja, alltså det är ju som att sätta Dracula som chef för blodbanken.
Det här, kommer du ihåg vem Saladin Barakat är?
Ja, det är han i Malmö som håller på och ska försöka popularisera islam.
Typ. Samtidigt som han är ju en av de som har åkt dit med, du vet, blivit filmad med dold kamera och sådär. Då han har sagt helt vansinniga grejer, typ att ja, men det är väl okej att slå ihjäl kärringen om man känner för det och sånt. Honom samarbetar i Malmö stad fortfarande med i olika sammanhang. De envisas ju med det alltså, och han har ju åkt dit hur många gånger som helst på ganska extrema åsikter, till och med för att vara muslim, och han är någon slags imam ju, eller,
ja. Ja, 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 visst är han det. Nej, det är inte klokt. Du, ska vi gå över på vita döden?
Ja, Det får vi väl göra. Det är ett dystert kapitel, minst sagt. Vad menar vi med vita döden då, Inge?
Jo, vi menar det här som kallas befolkningsutbytet. Som våra motståndare, det vill säga politikerna och journalisterna och etablissemanget påstår är en konspirationsteori. Mm. Att det är högerradikala människor som tror helt ogrundat att vita människor håller på att försvinna i världen och att de håller på att ta ifrån oss våra länder och byta ut den vita ursprungsbefolkningen mot folk från hela jordens hörn. Nu är det ju bara så att den som har minsta lilla hjärna och kan googla, så kan man alltså se land efter land, alltså vita länder, hur den vita andelen av befolkningen minskar. Och även deras total, alltså hur många de är. Samnytt berättade häromdagen om att en fjärdedel av tyska folket nu har invandrarbakgrund. Bland unga är det nästan 50%. Och om man då förstår det kan man tycka att en fjärdedel, ja det är ju mycket, men det är ju i alla fall inte nära på att vi blir minoritet. Ja, men de unga, där är det ju 50%, nästan 50%. Det är ju inte många år förrän de tar över. Alltså det går liksom inte att sluta och tro att det här är en konspirationsteori. Det pågår ett befolkningsutbyte. Sen kan man tvista om det är medvetet eller inte. Men att det pågår ett befolkningsutbyte och att vita människor håller på att bli... Alltså vi är ju bara 7% av världens befolkning, tror jag det är. Ungefär någonting sådär, 7, 8, 9. Och vi kommer snart att bara vara ett par procent.
Jag vet inte riktigt vad det är som är så svårt att förstå med detta. Jag förstår att det är svårt att ta till sig av den anledningen att det är läskigt. Men och det är ju bara till att sätta sig och räkna. Mm. Det är bara ett plus ett liksom. Det här är ju inget svårt överhuvudtaget. Människor, alltså vita europeer är väldigt få till att börja med. Vi föder väldigt få barn. Mm. Det är klart att alltså, är det bara minus på den posten hela tiden, så kommer ju antalet människor av den sorten att minska naturligtvis. Vad är det som är svårt att begripa med det?
Nej, och då kan man, det finns ju de då som då invänder att ja, men det är väl vitas eget fel, ni får skaffa fler barn då. Men vi ska komma tillbaka till det, varför vita får så få barn. Jag vill bara säga att i Sverige, där har ju Gunnar Sandelin räknat ut att här är det ju 29-30% som har utländsk bakgrund. Många av dem är födda i Sverige och hälften har en förälder, en svensk förälder. Alltså... Skulle man räkna samtliga som bara har en svensk förälder, så skulle det vara mer. Men alltså de har delat den gruppen. Mm. Ja, för du förstår vad jag menar.
Ja,
så att 30% i Sverige, och hur det är bland den unga befolkningen, där är det naturligtvis precis som i Tyskland, mycket mer. Det är ju säkert uppemot 50%. Mm. I vissa kommuner mer än 50%. Och i vår vän, säger jag nu, Morten Urskov Jensen, som jag har träffat flera gånger, som är dansk bloggare för Jyllandsposten. Och han citerar, kan ni tro på det nu? Nu är det en vänsterorienterad professor som slår fast att vita kommer att hamna i minoritet i Västeuropa och USA under detta århundrade.
Mm. Precis, och då är vi bara 19 år in på detta århundrade nu, så det är alltså inom de kommande 80 åren då, om vi räknar generöst. En del andra pratar ju om 2050 till exempel redan.
Det är olika i olika länder naturligtvis. Ja. Det kommer att gå väldigt fort i Tyskland och Sverige. Men kanske lite långsammare i en del andra länder.
Men du Ingrid, nu undrar jag, vad är det som är farligt med detta då?
Mm, det spelar väl ingen roll. Världen är väl till för alla. Ja, men då säger jag bara så här. Okej, om det hade varit något afrikanskt land. Eller ett arabiskt land. Mm. Så där det helt plötsligt flyttade in miljoner vita, säger vi.
Mm.
Och så började de säga, nej, vänta nu här. Nej, alltså vi vill faktiskt, vi är ett svart land. Vi vill behålla det. Vi har vår kultur. Vi vill inte att ni ska komma här och bli majoritet och bestämma över oss. Då hade alla de här vänstermänniskor sagt, nej gud, det är ju kolonisering.
Exakt.
Det är bara vita länder som måste ta in folk från alla världens hörn och gärna ge upp sin egen framtid och säga, nej, jag bryr mig väl inte om Sverige. Svenskarna i framtiden är svarta. Det har ingen som helst betydelse. De är ändå svenska. Nej, det är de inte. Alltså att vara svensk betyder att man har att det är ens förfäder som har byggt upp det här landet, som har skapat den kultur, det samhällssystem som vi har. Om inte svenskar är i kraftfull majoritet i Sverige, så är det inte Sverige. Då är det bara en geografisk yta som heter Sverige. Det är inte Sverige.
Nej, men jag tänkte att vi får reda ut begreppen lite, så ska vi lyssna på en väldigt klok person som har tankar kring det här med olika arter.
Ja, det gör vi.
Lille vän, jag hör ingenting. Tänk om den är död.
Nej, det är inte.
Kör då.
Man lyser med stark lampa så ser man också att allting utvecklas ordentligt.
Men den här hur länge har de legat i ägget?
3 månader ungefär ligger de.
Jaha.
Så det är lite roligt, för det här är världens sällsyntaste krokodil också, den kubanska. Det finns bara på Kuba ett litet reservat där, så det är kanske bara några 100 kvar i hela världen.
Jag har ju förstått att den är utrotningshotad, men också
starkt hotad, ja.
Ja, och att en av aspekterna av det är att de parar sig med andra arter.
Ja, det finns
men är det
art,
någon fara med det egentligen?
Ja, det blir en korsning helt enkelt. Det blir en äkta art längre.
Men varför ska man ju undvika att vara äkta?
Ja, det skulle se lite konstigt ut om alla djur skulle korsa sig. Skulle liksom, zebrorna skulle inte vara randiga utan prickiga.
Ja, men gör det någonting.
Fingrarna skulle vara rutiga och så vidare.
Jag tänker på mångfalden här.
Ja, men det är inte den mångfald vi pratar om. Mångfald ska bestå av flera olika äkta arter. Så enkelt är det. Man ska inte bara korsa alltihopa. Det blir liksom lite fel.
Det låter ju obehagligt.
Ja, men i det här fallet så har det varit lite olyckligt. De har amerikanska krokodiler på Kuba också. Men sen har man jagat så mycket så det finns några spillrar kvar. Men nu har man rensat bort de här andra. Utan man har bara just i det här reservatet. Jag var där för flera år sedan och tittade när de började liksom uppmärksamma det här med korsningar. Och det har ju gått bra.
Det är så hysteriskt roligt. Det här är alltså för er som inte känner igen rösterna, så är det TV4 Nyhetsmorgon med fru Strömstedt, Jenny i ena rollen, huvudrollen, och den andra är då Skansen Jonas, och med sig har han en liten krokodilbabys. Och
kubansk krokodil som är utrotningshotad.
Ja, och det roliga är att han som naturvetare förstår inte ens riktigt vad hon menar. Hon säger, hon börjar ju där då med sitt mång, och innan jag fortsätter så vill jag bara säga, ja, jag förstår att alla människor tillhör arten människor. Du vet, oavsett.
Det är som alla krokodiler tillhör arten krokodiler.
Ja.
Men sen finns det undergrupper just som man tycker det är viktigt att bevara. Just för mångfaldens skull. Men Jenny Strömstedt är ju så dum så hon tror att mångfald betyder att alla ska blandas överallt.
Just, precis. Och det intressanta är ju då att han förstår inte ens. För när han säger, nej men mångfald är ju just att det finns många olika sorter. Och många olika arter. Det är ju det som är mångfald. Och usch, det låter otäckt, säger hon då. Och då tolkar han det som att det är de här korsningarna som hon tycker är otäckt. Alltså att risken,
vilket han ju tycker är otäckt.
Ja, han tycker att det är hemskt om den här arten skulle försvinna och upplösas i andra arter. Det tycker han är otäckt. Men hon menar ju tvärtom att usch, vilka otäcka funderingar då att det ska finnas äkta arter. Ja.
Och jag menar, detta är en fullständig självklarhet inom zoologin, att man tycker alltså att det finns utrotningshotade arter och att vi människor gör allt vi kan för att, det är i sig vi som ofta har liksom tagit kål på dem, men så finns det människor som sätter upp särskilda reservat och liksom ser till att olika utrotningshotade arter kan överleva. Och likadant jobbar länsstyrelserna och Naturvårdsverket med växter. Om ni söker på invasiva arter så ser ni att länsstyrelserna har fullt sjå med att bli av med alltså invasiva arter som har kommit hit från andra länder och som inte passar in i den svenska floran. Och man kämpar som djur för att bli av med dem, för de kommer att ta kål på de svenska arterna. Varför kan inte folk förstå att det är likadant med människor?
Nej, men det är det här med white guilt. För det är precis som det som du var inne på. Att, ta vilken annan grupp som helst i världen. Ta svarta i Afrika. Ta kineser i Kina. Eller sydamerikaner i Sydamerika. Ingen skulle komma på tanken och säga att det gör väl ingenting om ni försvinner. Det är bara vita europeer och nordamerikaner tydligen som inte får lov att finnas som grupp. Det är oerhört... Det kanske inte är märkligt. Jag orkar inte tröska igenom vad som kan ligga bakom det. Men det är fel hur som helst. Och låt inte någon inbilla dig att du ska skämmas för att du är vit. Vad är det för dumheter?
Ja, precis. Precis. Och jag har tittat på flera videor med Jared Taylor, amerikanen som säger white.
People. White.
White.
Ja, du gillar det.
Ja, jag tycker det är jättekul.
Är han från södern eller?
Ja, det är han. Mm. Och hans föräldrar var ju då missionärer och jobbade i Japan. Så han växte upp i Japan. Okay. Ja. Så han talar flytande japanska och är väldigt väl insatt i den kulturen. Och sen, han pratar dessutom flytande franska. Han är en otroligt begåvad människa. Och han är ju då den som en massa vänsterjournalister vill intervjua. För de tycker ju han är... Gud, vilken konstig... Hur kan man säga något sånt? Och du vet, försöka skylla honom för white supremacist och det här. Att han är vit makt. Men det han säger är... Jag gör inga som helst. Jag vill ha separatism. Ja, men tror du att andra vita vill det? Nej, sa han, de är så kuvade så att om du frågar vita människor, vill du bo i ett majoritet vitt samhälle? Nej, men titta på vad de gör. Var bor de? Ja. Vilka områden bosätter de sig i? Det är vita områden och så fort det blir för många invandrare eller du vet svarta eller hispanics så flyttar de. Vilka skolor sätter de sina barn i? Så det är ju så, alla människor vill vara med sin egen grupp, därför det är det man känner igen, det är de vars kultur man förstår hur de fungerar.
Skjuta in det innan jag glömmer det, Ingrid. Att, jag sa ju det när vi pratade om Black Klansman, om du kommer ihåg, att jag vill verkligen understryka det, att jag missunnar inte svarta och har sina nattklubbar och ställen och kultur och frisyrer och allt vad de nu vill. Absolut inte. Problemet är ju det omvända, att vi inte får lov att ha vårt.
Exakt. Ja. Och han menar ju då, Jared Taylor, att det kommer nog att bli så i framtiden att man delar upp USA. Att det blir vissa stater eller vissa områden kommer att vara för vita och andra för svarta. Och han menar att detta kommer att lösa alla dessa rasproblem. Alltså, och han säger så får han frågan bland annat, jag såg en intervju med någon israelisk journalist som då säger såhär, ja, men och hur ska det bli då? Och det är ju fruktansvärt. Och det här
som
med att dela...
Israel, sa han eller?
Ja, precis. Jag tycker det är jättebra att Israel har sådana lagar, för att ni vill vara och förbli ett judiskt land och därför har ni väldigt stränga invandringsregler. Mm. Och han blir helt ställd och han försöker att fibbla bort och så här. Men alltså, Jared Taylor har väldigt rätt i det här att alltså, det finns ju mycket rasism och rasistiskt våld i USA, men det är inte som folk tror att det är vita som är ute och slår svarta, utan 85% av det rasistiska våldet begås av svarta mot vita. Och många gånger är det som kallas för the knockout game, att svarta bara slår ner slumpmässigt utvalda vita på gatan. De har inte gjort dem någonting, de har inte sagt någonting, de har inte sagt nigger eller något, för de bara råkar vara vita. Och detta skulle ju försvinna i ett slag om vi inte behövde leva tillsammans.
Ja, nu tror jag att det är kanske svårt att genomföra i praktiken, men alldeles bortsett från det så kommer jag att tänka på två saker nu när du pratar, och det ena är ju då Mindhunter. Jag vet inte hur långt du har hunnit nu.
Jag har sett hela andra säsongen.
Ja, okej, vad bra, för vi tittade färdigt igår också. Jag har hört av flera lyssnare som tackade för mitt tips där. Om ni inte har börjat eller sett Mindhunter på Netflix, så gör det omgående. Handlar om de som började med gärningsmannaprofiler på FBI, och i andra säsongen så är det är ju då The Atlanta Child Murders. Mm. Alltså det är ju en seriemördare som springer runt och mördar svarta barn och tonåringar. Och genom hela säsongen så envisas de svarta mammorna och alla svarta personer som huvudpersonerna stöter på med att det är Ku Klux Klan som har gjort det här. Mm. Det är Ku Klux Klan därför att de har alltid varit våldsamma mot svarta och så vidare. Ja, säger då de här agenterna, men de har ju inte alls gått tillväga på det här sättet. Det här är inte alls liksom kompatibelt med deras, alltså, grejer som de gör. Ja, men de har säkert, de har kommit på detta nu för att terrorisera. Och de bara liksom, de bara matar på med det här Ku Klux Klan. Du vet, det finns ingenting annat. De är helt, och det beror på det som Amazing Polly pratar om i sitt senaste klipp, nämligen offerkortet. Do you want in, Whitey?
Ja, men precis. Och därför att det måste, de har, och det säger också Jared Taylor, han säger så att det stora problemet med att vi säger till svarta att ni är lika duktiga som vita, eller som asiater, eller som ashkenazi-judar, som är de absolut
mest framgångsrika.
Ja, genom att säga till dem att enda anledningen till att ni klarar er sämre i skolan, att ni inte får de här liksom jobben som ger mycket pengar, det är för att ni blir diskriminerade. Det föder hat, det föder våld. Istället borde man ha skolor som riktar, alltså, för olika etniciteter, så att varje grupp kan nå sin bästa potential och slippa bli jämförda med de som har helt andra förutsättningar. För då kommer det direkt, jaha, det är bara för ni diskriminerar oss. Det är därför ni får alla rätt på proven, för ni diskriminerar oss.
Och det är väl lite det som, om jag inte har misstolkat situationen alldeles, jag vet att en del stör sig på att du och jag hyllar Trump hela tiden, men jag tror att det är väl därför det är så pass många svarta som gillar honom, du vet, våra kompisar, våra vänner.
De intelligenta svarta som förstår, som inte vill gå runt med offerkoftan.
Ja, ja, exakt, det var det jag skulle säga. Candace Owens och Terrence Williams, och vilka nu är det som ingår den här Black for Trump-rörelsen, de har fattat att det här, den offerkoftan bara sänker oss ännu mer. Om svarta ska utvecklas som grupp så måste vi ta tag i våra egna problem på olika sätt då, va? Men du, jag tänkte på vår vän, nu är vi där igen, det är du som har inspirerat mig, men han är också vår vän Eddie Omar. Han har ju skrivit en krönika på Det goda samhället där rubriken är "Du ska skämmas för dina vita barn".
Ja. Ja. Och det är väldigt intressant, alltså, att det, alltså, visst är det så att det föds så många barn i världen, men nästan alla de föds i Afrika.
Ja. Där kunde man ju göra en insats genom att satsa på preventivmedel och liknande, för det är ju dessutom så att de har inte råd att försörja de här barnen. Ofta kvinnorna får skador och dör i barnsäng, och det är sjukdomar och det är det ena och det andra. Man kunde ju kanske satsa då på att fattiga områden i världen kommer antagligen utvecklas bättre om de inte föder hysteriskt många barn, eller? Vad tror vi om det?
Jo, men absolut. Men alltså, nej, utan det är vita människor som nu ska ha barn, flerbarns skam.
Ja, och det är den här, förbannade Hanne Kjöller. Vad håller hon på med nu för tiden?
Nej, jag vet inte. Hon var ju ganska bra ett tag.
Hon har ju flippat ut helt, ja.
Och då skriver hon då om det här, barn är faktiskt mer farliga för klimatet än vad flyget är. Och hur illustreras denna krönika? Jo, med vita människor, lintottar och deras föräldrar. Det är alltså vita människor som ska ha skam för att vi föder väldigt få barn. Vi ska helst inte föda några barn alls, för då går ju, då kan folkmordet genomföras lite snabbare.
Men papp, Ingrid, detta är bara en konspirationsteori. Det säger Magnus Ranstorp i dansk TV. Jag tänkte vi kan ta det här också i detta blocket. Vad han säger i danska Deadline. Han pratar om han pratar ju dels om då NMR-typ och sen pratar han om Althögern, och han buntar ihop oss allihop, tror jag man kan säga, eller tycker man kan säga, vi på högerkanten. Och att det är väldigt tydligt att i Magnus Ranstorps huvud så är vi konspirationsnötter i klass med Bering Breivik allihop, för vi tror på Eurabia, och det är ju en konspirationsteori.
Alltså, det förvånar mig att han ställer upp på det här, för att jag tror inte att han tror på detta själv. Alltså jag har själv intervjuat honom, fast han visste inte då att det var som journalist. Och jag uppfattar inte alls att han egentligen, utan det här är någonting som har, det har gått ut order om Maria. Det var ju förra veckan som Säpo-chefen gick ut och började prata om att nu är det de högerextremistiska som man är rädd för. Och därför att det har varit några skjutningar i USA och så den här i Norge där det har varit etniska vita som har gjort det, och de är ju då kanske inte med i NMR eller någon annan förening som liksom tar sånt här på stort allvar, men de blir inspirerade av det. Och Magnus Ranstorp sitter då och säger bara att ja, och de tror ju på det här med befolkningsutbyte, och då kan ju en del radikaliseras när de läser om det och tror att det här är på riktigt. Och han nämner till och med att en stor grupp som man ska se upp med nu är 55-plussarna.
Mm. Och det tyckte jag var så anmärkningsvärt, för han säger också att ja, däremot de unga, de är, har så bra åsikter och de är sunda, och det är lustigt därför att ofta är man ju annars radikal när man är yngre, men de unga idag, de är så smarta och förnuftiga och hjärntvättade, Magnus, är vad de är. Och de som är 55 plus minns hur det var innan.
Och är dessutom kloka nog att kunna tänka självständigt och att kunna ta till sig information, inte bara från ett ställe, som han påstår där att det är vita 55-plussar som sitter i någon bubbla, i någon ekokammare, och inte tar till sig någon annan information, vilket är fullständigt fel. Men alltså, förstår du, det här är någonting nu som ska, de ska sätta i svenska folket, nu när så många svenskar börjar fatta att vi lever i ett, inte bara i absolut stan utan i helvete i stan, med fruktansvärt mycket brott. Nu ska fokus flyttas om. Det är inte invandrarna, det är inte utlänningarna, det är inte islamisterna, det är inte de som begår terrordåd. Det är nu de vita högerextrema. Mm. Och de som bara lyssnar på mainstream-medierna, de kommer få det här budskapet. You mark my words, det började med hans Säpo-chefen Thunberg, ja, vilket det nu är. Och nu är det Ranstorp. Och det intressanta är att efter intervjun med Ranstorp så hade Deadline, det här danska programmet, ett snack med två stycken danskar. Någon som såg ut att ha någon, ja, han var inte dansk i alla fall, någon journalist och vad det var. Och så någon kvinna som jobbade med så här säkerhetsarbete. Och då säger hon så här, ja, nej, alltså det är ju så här att de högerextremistiska terrordåden, de har ju varit ständigt sjunkande sedan 90-talet. Men man måste ju vara öppen för att det kan öka.
Alltså den sista idioten är inte född än. Men som sagt, det här är ju strategi av något slag. Och jag liksom, du har ju gillat Ranstorp fram till ganska nyligen. När det verkar som att han har gjort en hel omvändning. Han sitter och gillar vad Annika Strandhäll skriver och sådana grejer på Twitter.
Det är väl det, var väl det som var priset för att han skulle få komma in i värmen igen. För under många år efter Rosengårdsrapporten så var han ju totalt portad från alla svenska medier. Han fick inte sitta i en tv-studio. Det var bara danskarna som var intresserade av honom. Mm. Och engelsmännen.
Ja.
Nu så har han då slipat av kanterna och nu går han ut och säger det regeringen vill att han ska säga.
Mm. Ja, han är köpt på något sätt, tror jag. Mm. Absolut, köpt eller hotad eller både och. Mm. För det ser inte uppriktigt ut om man tittar i hans ögon också. Jag vet inte om du tänkte på det i den här intervjun i, vad heter det?
Deadline.
Han stalkar sig jättemycket. Mm. Det är vid något tillfälle när han pratar, när han stalkar sig, du vet, han sitter säkert en halv minut och säger ja. Du vet.
Ja. Och det är, som att hans kropp inte vill att han ska säga
exakt,
det.
Exakt. Ja, nej, vi får gå vidare, Ingrid. Hur spännande detta ämne än är, men vårt budskap är ju hur som helst att stå på er, people. Mm.
Ja, Sverige är svenskarnas land och det ska fortsätta vara en kraftfull svensk majoritet i Sverige. Då går vi över på krigszonen Sverige.
Mm. Alltid lika trevligt.
Ja, men precis.
Uppsala känns som ett hyfsat obehagligt ställe att bo på just nu.
Ja, det gör det. Det är ju nästan varenda stad nu, men just Uppsala har det varit väldigt mycket. Och alltså jag lyssnade nu när jag var ute på min runda i förmiddag, så lyssnade jag på någon gammal P3-dokumentär om mordet på Fadime Sheindal.
Mm.
Och det var ju just i Uppsala.
Ja.
Ja, det var, jag bara kom att tänka på det. Väldigt, väldigt obehagligt.
Ja, väldigt obehagligt. Och på den tiden tack och lov väldigt ovanligt ju, fortfarande. Eller väldigt ovanligt, men mer uppseendeväckande än nu i alla fall.
Ja, eller hur? Precis. Ja, precis. Ja, usch, ja.
Nej, men alltså ja. Det är ju två saker. UNT säger att där skrivs det att Uppsala känns som en krigszon. Och det var inte så länge sedan, var det Skyttedal eller Busch Thor som var med i, det heter inte debatt, det heter Opinion Live.
Mm.
I direktsändning. Det måste ha varit Ebba, för det är hennes stad ju.
Mm.
Hon är ute och nattvandrar och allt möjligt och sådär. Och de pratade om att, åh, vad kan man göra? Och, det verkar väldigt, väldigt otryggt. Men vad som var ännu mer uppseendeväckande väl i Uppsala idag, det tycker jag var den här artikeln som Tove Livendal hade skrivit i Svenska Dagbladet. Tove Livendal är väl, hon är väl chef för ledarredaktionen, va?
Ja, yeah, ja. Yeah.
Hon har skrivit en fullständigt hårresande berättelse om en 13-årig kille som råkar i onåd med såna här kriminella gäng. Mm. Och då, det slutar med att familjen får flytta från stan.
Ja, och de uppmanas att inte polisanmäla, för då kommer det bara bli värre för pojken. Alltså det är någonting helt vansinnigt. Nu tror jag att den artikeln är låst, men du och jag har ju någon inloggning dit så vi kunde läsa det. Men jag tror det var Nyheter Idag som hade gjort en rewrite av den som man kan läsa. För det är inte klokt. Alltså. Och det här kan man då veta att den här familjen, både mamma och pappa, är alltså forskare på universitetet. Så det är övre medelklass vi talar om.
Mm.
Och de är ju helt chockerade över att polisen uppmanar dem att inte polisanmäla.
Vad heter det? BUP var det väl?
Ja, det var det kanske.
Mm. Ja, nej, därför att det, när det började rullas upp den här historien så tog de med pågen till BUP, alltså barn- och ungdomspsykiatrin, och där fick de ur honom vad som hade hänt. Han hade haft några kompisar inom citationstecken hemma som hade snott sprit från hans föräldrar, och sen blev storyn att han skulle ha drogat den här ena kompisen. Och så fick han de här kriminella gängen, ungdomstonårsgängen på sig. Eftersom de här personerna är så unga, eller säger att de är så unga, så blir det inga konsekvenser överhuvudtaget vad de än gör, har man en känsla av.
Mm.
Utan det var, och rådet han får från polisen, det är att om han blir angripen så ska han krypa ihop och skydda sig, alltså som en boll, och alltså visa sig undergiven och citat låta dem tro att de har vunnit.
Mm, just
det är det rådet han får. Tvärtom mot det som du och jag förordar alltså.
Mm. Och där kan vi faktiskt säga att Ulf Kristersson gick ut igår och sa att kriminalvården och inte socialtjänsten borde ta hand om de yngre brottslingarna. Därför att han menar att socialtjänsten inte klarar av det. Och det har han ju fullständigt rätt i.
Mm.
Och han menar till och med att man borde kunna visa bilder på de här ungdomarna som man letar efter.
Självklart. Ja.
Ja, så att jag menar, det är ju bra. Han börjar ju ta sig i liksom rätt riktning, även om vi inte vet hur mycket som ligger bakom det. Men nej, men alltså det är ju så här, alltså ja, vi ska säga det också, att vi såg ju Lamotte i Nyköping igår.
Jag har inte hunnit se det, så du får gärna ge en liten sammanfattning. Jag förstår att du var väldigt nöjd med de som pratade med honom.
Ja, faktiskt. Alltså det var ju så här att först, det har varit stenkastning mot poliser två helger på raken i lilla Nyköping, i ett område som heter Brandkär, som vi alla förstår är en no-go-zone. Och då gick polisen ut efter den första stenkastningen, gick de ut och vädjade. Nej, men kan ni sluta kasta sten på oss? Poliser är också människor.
Sluta skjut!
Ja, ja, ja. Hela tiden detta. Och att de inte förstår då. Alltså, och då frågade jag en fågel. Men varför gör de så här? De måste väl begripa att det enda som gäller här är hårt mot hårt. Förstår de inte att när de blottar strupen så kommer det bara bli värre och värre? Nej, svarar fågeln. De har ingen utbildning i kulturella skillnader. De har ingen uppfattning, ingen kunskap eller något annat som kan förändra deras beteende just nu. Och om de skulle ta till våld mot så kallade nysvenskar, då är ju det mot värdegrunden. Så de tror att de kan utbilda och omvända plattarna med fler basketkorgar och korvgrillning och kaffe och vädjan. Snälla, kasta inte sten på oss.
Men hur var det nu med Lamottes besök då? Där var folk, för innan har ju vi varit lite besvikna, bland annat när han var i Uppsala och var och besökte deras tågstation där. Det var väl någon modig kvinna som dök upp och sa som det var, men sen var ju också jättemånga som bara, nej det vet jag inte, och det är inte så farligt och jag är inte redo, du vet.
Mm, precis, och då hade han begett sig till någon stor sån här ICA Maxi som låg in till det här området branschen. Alltså han liksom började prata med vanliga svenskar som var där. Och faktum är att det var ett par, tre kvinnor som tog bladet från mun när han frågade och sa, ja jag har bott här i 10 års tid. Och de första åren var det bra, men nu är det fruktansvärt och jag önskar att jag kunde flytta härifrån. Men vad är det som har hänt då? Ja, vågar man säga det? Ja, men säg vad du tycker. Ja, men det är utlänningar. Det är alldeles för många utlänningar och de beter sig väldigt illa och vi kan inte ha det så här.
Mm.
Och sen så försökte han ju hoppa på som han brukar göra när han ser utlänningar. Och då är det ju det gamla vanliga. Då jag vill inte bli filmad, liksom såna här niqab-tjejer i princip. Och så var det ju några svarta tonåringar. Och hej, jag är journalist, jag heter Joakim, får jag prata med dig? Knulla din mamma!
Åh, vad trevligt.
Och han var så, vad sa du? Vad sa du till mig? Och gick efter honom. Ja. Och då smet han in på ICA Maxi. Och sen var det någon som skrek horunge till honom.
Mm.
Och han blev lika förbannad då. Och sen gick han iväg mot det här branschen. Och så fort han kom in dit så blev det väldigt obehaglig stämning. Det samlades ett gäng på 10-15 stycken som han inte vågade filma. Utan han filmade sig själv då. Och nu står de och skriker och knullar din mamma och horunge till mig. Och jag har kommit hit för att jag vill prata med dem. Men då vill inte de.
Nej. Trodde han verkligen det eller? Alltså... det är bara att kolla på vad hände Tim Pool när han begav sig in i Rinkeby centrum. Fast det hände ju inte egentligen enligt svenska polisen, men ändå.
Mm.
Eller hur?
Ja, nej men precis. Nej, men så är det ju. Och jag vet inte om Lamotte fortfarande tror att det går att prata med de här människorna. Eller om han bara låtsas att han tror det för att visa för svenska folket hur de beter sig. Alltså väldigt aggressivt. Väldigt, alltså det är liksom, du vet, smockan ligger och hänger i luften hela tiden.
Mm.
Du ska inte vara här, vi tänker inte prata med dig, du får inte filma oss, du har inte här att göra, det här är vårt område.
Mm, mm.
Det är det som är budskapet.
Mm. Men du, vi börjar få lite ont om tid här nu, så jag tänkte bara innan vi avslutar att vi skulle åtminstone nämna den här tvåtimmars mordlarmet som liksom chockade mig. Det är inte mycket som chockar mig med polisen längre. Men det var ju då ett mord här i veckan på en kvinna på Södermalm i Stockholm och misstänkt är då någon vd-typ i medelåldern.
Mm.
De har väl haft någon slags relation om jag förstår det hela rätt.
Och han är svenska och hon var norska.
Ja. Mm. Och då är det alltså en granne som har hört den här kvinnan vråla och kämpa och fäkta för sitt liv och slängt sig på telefon och ringt polisen. 2 timmar tar det. Och den här tjejen, det här vittnet, Emily tror jag de kallar henne, har också
Ida.
Sett... Ida. De har, hon har också sett att det slängs ut en kniv genom fönstret.
Mm.
2 timmar, Ingrid, för ett misstänkt mord tar det innan polisen dyker upp. Och nu har de i och för sig anmält sig själva för misstänkt tjänstefel, men det vet vi alla att det blir inga konsekvenser av detta. Alltså, när polisen inte ens dyker upp när man befarar att någon håller på att bli mördad, då kan vi kan ju nästan lägga ner hela myndigheten då ju.
Ja, alltså det är faktiskt vad jag tror att man skulle behöva göra. Om vi skulle få en polis värd namnet i Sverige så är det bara, så kan vi bara lägga ner, vi får ju ha 2 myndigheter gående bredvid varandra under några år tills man har fått ordning på det här. Men den svenska polismyndigheten, den är fullständigt värdelös. Och det beror inte bara på den här... vad heter det, Dan Eliassons nya organisation, utan det började tidigare. Så vitt jag har fått höra så är det redan när Sten Heckscher var rikspolischef. Han förändrade chefsrekryteringen och sen kom det en som heter Stefan Strömberg som genomförde det här New Public Management, som jag vet att Peter Springare pratade om på något föredrag jag var, och där han berättade om hur liksom polisens organisation plötsligt alltså förändrades från att de skulle lösa brott, att de skulle ha new public management som är någon slags organisation, och där ska man fokusera på vissa saker, man måste ha väldigt mycket sammanträden och man ska ha värdegrundsarbete och du vet allt sånt tjatt, och som har då lett till sån här pinjaktsstatistik, du vet att de går ut och ställer sig och tar fortkörare för att de ska kunna rapportera. Titta vad mycket vi har gjort. Här var det 100 som körde för fort.
Ja, det är ju, visst, det är ju uppenbart. Och sen också då att själva även rekryteringen av aspiranter har ju förändrats.
Ja, visst, att de får vara hur i dålig fysisk skick som helst, och de behöver inte vara mer än halv...
Klyftiga.
Halvklyftiga,
kan man säga. Ja, lite snäll. Ja, nej, det är inte bra. Ni kan väl skriva i kommentarerna vad ni tror om svensk polis. Vad skulle man behöva göra? Skriv på ingridamaria.se eller skriv på Spreaker och Podbean vad ni tycker. För att det här med polisen är verkligen ett extremt akut problem vi har som påverkar väldigt mycket annat i samhället.
Ja, men det gör det. Och det jag menar är att alltså det som politikerna hela tiden säger, ja, vi ska ha fler poliser, vi vill ha 5 000 nya poliser, ja, men vi vill ha 10 000 nya poliser. Det är inte svaret. Nej. Det finns antagligen för få poliser, men problemet är att de arbetar på helt fel sätt och att de tar in helt fel människor. Och framför allt att cheferna är usla och de är tillsatta för att de är kvinnor, för att de jobbar med värdegrunden och de ska jobba mot hatbrott och vad det nu är.
Mm. Och regla befolkningen, varför de ja, ska göra
precis,
det
vet jag precis. Inte. Och då fick jag reda på lite siffror här, de som sökte till den polishögskolorna. 23% av de sökande förra året hade utländsk bakgrund. Mm. Men bara 9% av de som sen kom in. Men det är ju ganska mycket ändå. Och när man fokuserar så mycket på det och bara på sånt värdegrundsarbete. Det är därför jag menar att svensk polis måste läggas ner. Man måste börja om från början och gå tillbaka till effektivt polisarbete.
Ja, det här har ju GV, vet jag, varit inne på i många år. Att polisen jobbar på helt fel sätt. Och att det finns massa latoxar.
Ja, de precis. Och det som jag vill säga med det är att det är klart att det finns folk som inte är liksom svenska från början som kan passa som poliser. Men problemet i Tyskland till exempel kommer fram till att de har fienden inne i sina egna led. Och det har vi varit inne på, det att muslimer ska alltid ha sin främsta lojalitet med andra muslimer. Så det är ett jätteproblem om man tar in muslimer just för att de är muslimer. För då får man fienden inom sin egen organisation.
Ja, överhuvudtaget ta in kvinnor eller du vet, folk med utländsk bakgrund eller homosexuella eller vad nu är, alltså på andra kriterier än att du är den bästa för jobbet är ju idiotiskt.
Ja, det är klart det. Ja.
Du, nu får vi min själ sy ihop den här säcken, Ingrid.
Ja, det får vi göra, och då tackar vi så himla mycket för uppmärksamheten och hoppas att ni lyssnar och att ni sprider oss och att ni talar om för era vänner och bekanta att de kan lyssna på oss. Vi får väldigt många uppmuntrande mejl, folk som säger att åh, ni är den bästa podden och tack för allt ni gör för oss och sådär, och vi blir väldigt glada för det, men vi skulle gärna vilja ha ännu fler som lyssnar, så var snäll och hjälp oss att sprida den.
Gör det, och har ni slant över så får ni mer än gärna stötta vårt opinionsbildande arbete genom att gå in på ingridamaria.se och kanske bli månadsgivaren.
Ha en skön vecka, så hörs vi på fredag.
Kram, kram!
Puss, puss!